Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Indipodden.
I want to know where my easy rider gone. Get the box. Oh, clear, clear, clear. Want to know where my easy rider gone.
Oh, yeah.
Just the easy rider.
IndyCar på svenska.
Det här är Indiepodden avsnitt 106. Ronny Larsson Miles och Jakob Fredriksson.
Mm.
Innan vi börjar så undrar om du kan agera lite hobbypsykologen en snabbis.
Absolut.
Jag drömde alltså att Gunilla Persson, Hollywoodfrun Gunilla Persson, ledde Indy 500.
Hon dyker upp överallt.
Och så tänkte jag nu att, liksom, att jag i drömmen ser allt liksom från ombordkameran på Gunillas bil. Då.
Mm.
Det är vid sista depåstoppet och så i depån så blir det korsen.
Mm.
Guldläge, med andra ord. Men när hon ska köra ut på banan igen så har Marshalls satt upp koner vid depåutfarten. Så Gunilla Persson, alltså ledaren av Indy 500, kör fel och hamnar i ett parkeringshus.
Vart vill du komma med det här? Är det en profetia?
Tony Kanan vinner racet istället.
Okej.
Okay. Kan jag säga också. Vad säger det om mig? Snarare.
Att du konsumerar mycket samtidskultur kanske?
Ja, att jag längtar så mycket efter säsongstart och så.
Att du kan ta vem som helst, bara det blir IndyCar åka snart igen.
Så du tror att det är inte så att jag är sjuk i huvudet, utan det är bara en längtan och en form av överstimulans av populärkultur?
Ja, det är bägge. Men drömmar kan ju mixas ihop till en salig röra. Du missar ju grejen att Tony Kanan berömt nog körde sitt sista Indy 500, sa han ju, i maj förra året. Men snart blir det ju rätt. 3 veckor till säsongstart.
Vi har ju en otroligt spännande säsong framför oss. Och IndyCar är ju, som vi pratade om i vår trailer, blågulare än någonsin. Vi har Marcus som ny förare i nummer 28 i Andretti. Och så har vi Felix Rosenqvist på sin hett eftertraktade teamleaderroll i Meyer Shank tillsammans med Tom Blomqvist. Och så har vi då inte minst Linus Lundqvist som tar över Marcus Erikssons tidigare bil nummer 8 i Chip Ganassi Racing.
Vi saknar bara Oliver Askew, men kanske att öppna sin dörr åt honom i alla fall.
Ja, vi kommer väl till det här i avsnittet. Vi har ju en David Malukas nu bland annat som har gått och slagit handleden ur led. Där har vi en öppning och sen så har vi ett team som inte har tillkännagivit några förare än så länge.
Precis. Så i dagens avsnitt så tar vi och går igenom ungefär hälften av teamen i alla fall, så många vi kan. Vi fokuserar på svenskarna nästa vecka och vi ska titta lite på kalendern för året. Och vad vill ni mer ta upp, Ronny?
Ja, men vi kan väl börja i den änden, så brukar vi ju ändå lägga ut texten åt lite för att se vart det tar oss helt enkelt.
Mm. Kalendern alltså. Det blir några nya banor, ett par återvändande banor och ett format på en av de nya banorna som vi inte sett maken av i IndyCar så länge vi har följt det i alla fall, är All-Star-loppet på Thermal, vad är banan kallas? Thermal Auto Club eller något sånt i Kalifornien. Vad tror du om det?
För det första så fattade jag aldrig riktigt vad det var. Jag tror inte jag riktigt ens nu förstår vad det innebär. Men det är alltså ett race som är utanför mästerskapet och kommer klämmas in då mellan det här, den här oceanen av tid som kommer vara mellan första och andra racet på kalendern.
Mm.
Ja, det är $1 miljon i prispotten i alla fall. Och det kallas All-Star Race, men mer eller mindre alla teamen är väl med.
Ja, till början inbjudna. Vi tittar lite närmare på formatet när det börjar bli dags då om ungefär en månad. Men det här med All-Star-lopp är ju inte något nytt i sig, speciellt inte i amerikansk sport, men inte ens för IndyCar. Men det här är väldigt, väldigt länge sedan som det var ett All-Star-lopp senast. Det var typ 1990, då Marlboro sponsrade serien ganska rejält och inför säsongsavslutningen, oavsett vilken bana, så gjorde de ett All-Star-lopp, den liksom, de som hade vunnit ett lopp de senaste 2 åren eller något sånt. Det brukade komma 10 eller 12 förare till startomgångarna. Fick också liksom fighta som, ja, vad det nu var för pengar på den tiden. Så det är inte något helt nytt, men en ganska på nytt född idé för IndyCar. Och liksom hela tanken är ju, om någon betalar för det, så varför inte? Och det är ju saken som sker nu, det här Formal Club som inte är en traditionell racerbana så. Den är det till banlayouten, men det är en country club. Alltså en privat racerbana för de som kan betala för sig. De betalar för det här kalaset. Men det innebär ett tillopp för oss att titta på och det kanske blir lite mer avslappnad stämning både bland förarna på banan och för oss i soffan när det inte handlar om några poäng. Bara om rikedomar. Så det är den enda nya roadcoursen. Men sen så blir det ett par nya, inte nya, men nygamla ovalbanor på kalendern. Och då blir det en lite annan dynamik hur årets kalender ser ut. Med att 6 av de sista 8 tävlingarna i år kommer gå på ovaler. Ronny, hur känner du inför det spontant?
Ja, jag tror jag hade varit väldigt glad om jag hade hetat Joseph Newgarden eller Scott McLaughlin eller Will Power. Om nu den här styrkeförhållandet som kvarstår i år som du har gjort de senaste 2 åren åtminstone.
Det var till och med så att förra året så vann Scott Dixon på Gateway genom att spara bränsle, så som man gör. Annars så hade det väl en Penske varit längst fram där. För 2 år sedan så var det här loppet på Iowa när Joseph Newgarden ledde stort och sen brast julepengen bak och då blev det den här jättekraschen för honom. Annars så har Penske sopat hem alla lopp sedan Marcus seger på Indy 500. Vilket är fantastisk statistik för dem. Och ja, vi får se hur säsongen blir. Men det här att 6 av de sista 8 loppen blir på ovaler har ju att göra med Nashville, den staden. Så skulle arrangera ett till stadslopp. Det har ju varit lite av en succé, de tävlingarna. Dramatiska lopp och god stämning. Men krångel med stan. Krångel med byråkratin i bakgrunden. En raceorganisation som sa mer än vad de kunde leverera. Så det har ju varit en del omdaningar. Och förmodligen lite missnöje i staden. Nashville är ju en stad med mycket motorsport. Men det är en stor stad och inte alla dras ju med i det. Det finns 2 ovalbanor i Nashville. En som kallas för Nashville Fairground Speedway. Som är en kortbana som arrangerar mycket NASCAR och ja, stock cars särskilt. Den hotades trots att den banan har funnits sedan 1800-talet. Det var snack om att stänga ner den för några år sedan. Det var en sekvens från att liksom möte i stadshuset där någon kom dit och klagade på den och hade missuppfattat det. Trodde att det skulle komma ett Formel 1-lopp till den banan. Men ja, det var ju helt missuppfattat av den personen. Det var ju IndyCar-lopp på andra sidan stan då. Den här banan ligger ungefär en halvtimme från centrum så det berörde ju inte henne alls. Och Nashville Fairgrounds Speedway finns kvar fortfarande och arrangerar sina lopp i liksom gärdsgårdsserier i stock car racing. Sen så finns det som kallas för Nashville Super Speedway. Den byggdes väl runt år 2000. Arrangerat IndyCar 8 gånger tror jag att det blev. Från 2001 till 2008. Mm. Påminner lite om Texas men är kortare och plattare. Och så som det var 2008 i alla fall så var det väldigt svårt att köra om. Men det är ju väldigt länge sedan. Det kommer vara Will Power, Scott Dixon körde det loppet. Kanske Ed Carpenter också tävlat där, jag tror det. Jag kommer inte ihåg vilka som vann det loppet. Sanningen är att jag kommer inte ihåg den banan alls just för att det var så många banor som var rätt lika.
Det var Scott Dixon som vann racet.
Det var det? Ja, men nej, det förvånar mig inte. I alla fall så svårt att tippa det liksom nu, men det kommer bli svårt för dem att hålla sig på vägen där, för den, det kommer inte bjuda på samma racing som Texas. Den är för platt för det och den sliter för mycket däck. Den kommer inte bjuda för samma sorts racing som på Gateway, för de kommer inte använda samma aerodynamik där, för banan är ändå högre bankad och har mycket vidare kurvor än Gateway. Den är en och en tredjedels mile lång. Så alltså precis någonstans mitt emellan Gateway och banan i Texas, som vi tyvärr inte kommer få se i år. Men det kommer skaka om dynamiken väldigt liga för själva mästerskapsfighten. Och sen den andra banan som kommer tillbaka efter några år borta är Milwaukee Mile, den äldsta racerbanan i hela Nordamerika. Det var en hästkapplöpningsbana på 1800-talet och sen så i ungefär 80 år så var det traditionella loppet direkt efter Indianapolis. Men sen för ungefär 15-20 år sedan, under den här split-eran i IndyCars historia, så började publiken inte komma till Milwaukee Mile längre. Den försvann i några år, kom tillbaka. Senaste loppet var 2015 och det var ett väldigt bra lopp, kan jag tycka, för det var då Sebastian Bourdais verkligen visade vilken fantastisk förare han var i sina bästa stunder. För ibland när någon vinner med liksom ett varv, tänk Schumacher-eran i Formel 1 eller i Verstappen nu, så visst, man kan ju liksom, ja, bra kört men tråkigt lopp. Det här var ett sånt lopp Bourdais gjorde där han liksom vann med nästan ett varv, men det kom ju från ingenstans. Det var bara så vackert kört och han körde om alla, han körde åttor runt alla. På en bana där varvet tar 20 sekunder så var han en sekund snabbare per varv helt plötsligt. Man undrar, vart kom det ifrån? Varför gör han inte alltid så här? Men det var Bourdais bästa stund och liksom bara en snygg uppvisning på en klassisk IndyCar-oval. Den här banan är en mile lång, helt platt, så de kommer köra med maximalt med downforce. Men om det kommer påminnas lite om loppet 2015 så kommer det gå att köra många olika spår i alla fall. Jag vet inte hur banan utvecklas sedan dess. De har arrangerat lopp, ja, mest stockcar-lopp då. Truckserien har varit där och lokala serier. Så kanske banan behövs lappas till lite ifall den är väldigt ojämn. Men det kommer visa sig och det är klassisk IndyCar-mark och de kommer köra två lopp i augusti. Så det ser jag mycket fram emot med Milwaukee Mile.
Där har du två race två dagar i rad och sen så har du ju en oval helg till där du kommer köra två dagar i rad. Det är ju Hy-Vee IndyCar Race Weekend på Iowa Speedway.
Mm.
Ett varv tar 18 sekunder där.
Ja.
Alltså är det inte ens möjligt att köra där två dagar i rad? Det måste vara otroligt möra.
Ja, G-krafterna tar ju sin rätt. Frågan är hur många G-krafterna kommer komma upp i Milwaukee. Men Iowa har ju haft det här formatet några år nu så de känner väl att ifall de har klarat det här två år i rad, då kan de klara det en gång till. Men som vi såg med New Gardens crash då 2022 är att materialet slits väldigt mycket på de här banorna och Milwaukee kommer nog vara ganska ojämn, men Iowa bjuder så fantastiskt bra racing så att gärna för mig, även om jag hellre vill se fler ovalbanor än fler lopp på just Iowa, liksom doubleheaders är inte nödvändighet för mig. Det får gärna vara fler ovalbanor. Nu fick vi en med Nashville, men jag ska titta på dem på några gamla lopp därifrån och bilda mig en ny uppfattning, för det var ju ändå 16 år sedan vi var där senast.
Ja, för att avsluta snacket om Nashville också, så även om det är en prestigeförlust för promotorn, inte minst, för det är inte så mycket IndyCar att klandra för det här, så för de inbitna IndyCar-fansen så tror jag det är ju väldigt många som har efterfrågat just att få en oval, ett oval till race till på kalendern. Och som du sa förut så är det ju kanske det mest välbalanserade schemat på många, många år nu. Alltså vi kommer ha 4 street courses, 6 stycken road course, det här All-Star-racet då som en liten bonus, och så har vi 7 stycken oval-race på en säsong, totalt 17 race.
Mm.
Ser jättespännande ut, får man ändå säga.
Mm.
Sen är jag lite trött på det här med att vi hela tiden måste, vi säger då IndyCar, måste ta klivet tillbaka, för vi har någon sån här rädsla för NFL. Det är väl hela IndyCars schema är ju skräddarsytt just för att inte krocka med några NFL-starter. Nu är det ju ett amerikanskt fotbollslag som bygger en ny arena då i Nashville, och det är det då som är en av de anledningarna till att de flyttar racet, va?
Mm. Och så som det verkar så har Nashville Superspeedway, det är samma promotor men i en annan bana, kontrakten med Nashville Super Speedway är treårigt. Så det kommer dröja innan vi får startsträcka på Nashville igen, om det ens kommer tillbaka.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hur många team har vi för det första i år? Om man räknar allt som allt.
Vi har på gridden 2024 så har vi AJ Foyt Racing, vi har Andretti Global och lite avarter av deras stall. Samma sak med Arrow McLaren. Så har vi Chip Ganassi Racing, vi har Ed Carpenter Racing, Junkers Hollinger Racing, Mayer Shank Racing, Rahal Letman Lanigan Racing och Team Penske. Och utöver dem så finns det ett par stall som kommer dyka upp på Indy 500 bara. Det är Able Motorsports och det är Dryer and Ride Ball Racing with Cusic Motorsports. Den här gruppen blir större och större för varje år. Able Motorsports har kört i Lights tidigare. Det kommer stifta bekantskap i Monfort för mig. Men kärngruppen då som kör hela säsongen, det ploppar upp fler och fler. Kanske inte varje år, men sen vi snackade senast, Ronny, så är det ju ett par namn längre. Och det är jättekul. Det här är ju en sport nu som när pandemin drog igång så blev man lite orolig. Kommer alla stall överleva? Det har de gjort.
Mm.
Nu är vi uppe i hur många bilar på gridden? Är det 27 eller 28 bilar som kommer köra hela året? Och det är ju helt fantastiskt. Det är ju fullt fält.
Det är, på så sätt så kan vi säga att IndyCar mår bättre än på väldigt länge. Sen har vi det här dilemmas kring att vi kör väldigt, väldigt gamla bilar. Det har inte hänt mycket på den fronten. Och tar vi hybridmotorer här nu som skulle de har skjutit på återigen här nu till att lanseras efter Indy 500, säger de. Vi får väl se hur det blir. Det blir en liten intressant faktor för att gå tillbaka till Nashville, för ser man den banan, där kommer verkligen de nya motorerna, om de sätts i bruk, få bekänna färg. Det kan ju vara en liten extra faktor där också. Men ser man till, det är väl det som är fördelen med att ha haft ett samma reglement i så många år, att det är många som har möjlighet att vara med. Det blir bara jämnare och jämnare. Så jag tycker ur ett underhållningsperspektiv så mår ju IndyCar kanon.
Ja, det mår ju bra på det sättet att inga talanger lämnar sporten heller, utan våra svenska talanger, Marcus och Felix, de har ju varit där nu i, det blir deras sjätte säsong. De har inte tillåtits smyga iväg. Kommer en comebackande Pietro Fittipaldi. Romain Grosjean kommer vara med sitt fjärde år nu för sitt tredje olika stall. Rinus VK kunde lika gärna liksom ha försvunnit iväg till Europa, men nederländaren är fortfarande i IndyCar hos Ed Carpenter Racing. Alex Palou, gjorde han ett försök att hamna i Formel 1, eller var hans management som försökte det? Han är i alla fall kvar hos Chip Ganassi Racing efter sin andra titel på tre år. Marcus Armstrong från Nya Zeeland hamnade i en Formel 3-bil i Macau i höstas, men annars så håller han sig i Nordamerika han med. Talangerna är kvar också. Och det är ett styrkebesked att det här är en elitidrott. Det är inte bara en omväg på väg till annat, utan det här är ett karriärsmål. Och det är ändå få motorsporter som har det världen över. DTM, är det en dröm för unga förare numera? De flesta som kommer upp genom Europas även GT-racing kanske drömmer om Formel 1 främst. Men IndyCar är en dröm för Santino Ferrucci, Stingray Robb, Colton Herta, Kyle Kirkwood Marcus, Romain och Felix också.
Mm.
Och särskilt för någon som Agustin Canapino från Argentina som gjorde allting han gjorde där och sen tog sig upp hit. Så vi kan väl gå igenom stallen ganska systematiskt det här avsnittet.
Då tar vi första halvan idag och så tar vi andra halvan med svensktimen här i nästa vecka.
Mm.
Var börjar vi någonstans då? Vi börjar med AJ. AJ Foyt då?
AJ Foyt Racing ställer i år upp med två bilar, åtminstone. Kanske kommenterade till Indy 500. Men för hela säsongen så har vi nummer 14, Santino Ferrucci. Och nummer 41, Stingray Robb. Två amerikaner i det kanske mest amerikanska stallet. Jag hoppas att AJ Foyt Racing, jag unnar dem en framgång. Förra året så fick dess två bilar med Ferrucci och dansken, halvdansken Benjamin Pedersen en topp 10 plats på hela året. Och för Pedersen som körde den bil som Stingray Robb körde förra året, han åstadkom två topp 20 platser på hela året. Så att det var inte ett starkt år för dem. Förutom då på Indy 500 där Ferrucci var trea och han var med och fightade som segern precis hela vägen in i mål. Och det är nog där som jag tror att att det här stallet kommer synas i den övre halvan av startfältet. Annars kan det nog bli som förra året att om de är i topp 20 så är det ett starkt resultat för dem. Särskilt då liksom Stingray Robb tror jag inte är snäppet bättre än Pedersen för den delen. Ferrucci ska vi inte skriva av helt. När han har kört med konkurrenskraftiga bilar, när han kört för Rahal och så, så har han hamnat i topp 10 ofta. Men han har ju lika ofta varit med i olyckor och gjort lite annat konstigt. Vad var det? Colton Hurta kallade honom en gång i tiden. Nåja. Jag tror mest på Ferrucci i det här stallet och jag tror mest att det kommer vara på Indianapolis. Resten av året blir en eftertanke för AJ Foyt Racing är rätt för.
Yeah, I think it was always part of the goal with the team when you're obviously trying to build something new. I mean, we pulled apart this team last year, restructured it with Canon, and to start to build continuity was the goal. And I had had an option on my contract, and we'd always throughout the year talked about, you know, moving forward. Obviously, the biggest hurdle with the team would always be, and with a smaller team, is sponsorship. You know, I'm a paid driver, you know, it's tough. I don't bring anything to the table other than my good looks and hair. But no, obviously that was always the goal with Larry. And you know, it's, we've been working on this for a while, trying to figure out how to make it work through the winter. There's been so many different ideas. And to get something done, you know, and inked after, you know, for the New Year's was important for my career. I think it's important for the team, important for the relationship moving forward with Penske. And yeah, just being able to build on Indy, honestly, because we all know we can win. And that is honestly the big goal.
Santino Ferrucci har ju gjort en resa rent profilmässigt, tycker jag. För han, det är mycket av det som har hänt i historien som ligger honom till last. Sen är han ju en ovalexpert, får man nästan betrakta honom som nu. Och det kanske är till stor del hans insats som han gjorde under Indy 500 förra året som ligger till grund för att han får förnyat förtroende i år. Då tar vi Stingray Robb, så har det ju, det känns som att han kom in på en räkmacka in i IndyCar förra året, men han är väl en av de mest välfinansierade förarna på gridden nu. Han var ju inte mogen för IndyCar förra året, om du frågar mig. Och det ska bli intressant att se vad ett år erfarenhet gör nu i den här nya miljön. Är det inte så att AJ Foyt har ett något form av tekniskt samarbete med Penske i år?
Jo, det har blivit lite tvunget. De behöver all hjälp de kan få, höll jag på att säga. Men det ligger ju intresse för Penske och kom ihåg nu att Roger Penske även äger IndyCar-organisationen. Det är i allas intresse att ha ett AJ Foyt Racing med på gridden. Så att jag tror att i och med namnet AJ Foyt så finns det genvägar till sådana konstellationer som kan hjälpa dem på vägen någorlunda i alla fall. För det är inte så kul att se liksom förra året när Pedersen liksom kvalade 26a och då var det bra för honom. Och Ferrucci liksom harvar runt när man vet att han kan köra topp 10 när han har en okej bil. Det är svårt att ha ett sämre år än 2023 för det här stallet.
Det finns bara en väg att gå, det uppåt.
Ja, så är det. Usch.
De vill fortsätta.
Nu sa jag någonting.
Va?
Hörde du inte vad jag sa? Jag sa så är det. Du vet väl att om en svensk motorsportkommentator säger så är det, då måste man dricka.
Jaha. Det
ja, men inte. Nu kommer du inte sluta tänka på det.
Ska vi gå och hämta en öl då, menar du?
Nej, det har jag faktiskt ingen. Jag vet inte om det bara är svenska motorsportkommentatorer. Jag kollade på Svenska Rallyt i helgen såklart. Och med PG Andersson som gjorde tv-debut. Jag vet inte vad han har snappat upp det här ifrån. Och jag vet inte om... Jag tittar inte på tillräckligt mycket sport för att veta om alla sporter dras med de här bevingade orden. Så är det när man ska konstatera att något är som det är. Men du kommer inte sluta tänka på det här, Ronny. Jag lovar.
Nej, det kan vara att du har förstört mitt liv nu.
Så kan det vara. Ja, jag ska försöka låta bli att säga det själv. Men vi får väl utmana våra lyssnare på att ifall någon säger så är det på tv nu, så töm ett glas.
Nästa team på A, det kan vi säga är Arrow McLaren.
Ja, måste det vara.
De gör nu sin femte säsong sedan McLaren klev in i bilden då och har sedan dess kämpat med näbbar och klor för att bli en av de här dominerande teamen i IndyCar. 2023 var väl ändå något av en besvikelse. Eller det var en stor besvikelse för de plockade ingen vinst förra året. Och även om Pato Ward var på slutade fyra i mästerskapet, en hel uppsjö av pallplatser, så var det där sista som fattades. Så det såg ju så lovande ut på Indy 500 när vi hade Felix på första startled och så hade vi Pato i andra startled och Alexander Rossi i tredje typ eller sånt där. De visade ju glimrande fart, men det ville sig inte resultatmässigt. Och som sagt, de kammade noll i vinstkolumnen där.
Mm.
I år har ju Felix Rosenqvist då lämnat teamet för Meyer Shank och han ersätts då av David Malukas. I övrigt är föreställningen densamma, Pato Ward och Alexander Rossi.
Stallets form stagnerade ganska fort under förra året. Felix raceade bra, men så som har visat sig många gånger i hans karriär att det är mycket stolpe ut. Rossi övertygade inte. Kom nia totalt i mästerskapet med en pallplats. Felix kom tolva med två pallplatser. Patricio Ward, sju pallplatser men ingen seger för första gången på 2020 i hans IndyCar-karriär. Vi förväntar oss mer. Men det är svårt att förvänta sig mer i ett fält som innehåller Penske Ganassi-stallen. De vann nu tillsammans 9-13 lopp för året.
Mm.
Så det är svårt att klämma sig in där i vinstkolumnen. Men där måste de vara i år. För annars kommer Pato tröttna. Rossi säkert lika så. Och Malukas. Han är skadad nu. Men jag tror inte heller att det var inte stallets första val heller. För de försökte få dit Alex Palou i ungefär ett och ett halvt år. I en långvarig tvist. Men Palou ville helst vara kvar hos Ganassi. Och så fick det bli. Men Malukas är skadad. Vad har hänt, Ronny?
Nej, men han stod ju på näsan eller stod på handleden när han var ute och körde mountainbike. Så att han har ju slet av ett par ligament i handen och drog handleden nu, vänster handled tror jag det var, ur led. Så att, men han missar ju 6 veckor här nu. Men det kommer göra att han missar första racet definitivt. Och där vet vi inte vem som kommer ersätta honom där. Och sen får man ju se då om det här All-Star-racet, om han kan hoppa in där. Och som det hade ju varit ett ganska bra test för att se hur handen funkar. Kan man inte göra som Robert Kubica gjorde och körde med en och en halv hand i Formel 1 så? Nej, det kan man inte göra i IndyCar för de har ju ingen power steering här och så att det är ju inte särskilt gött att göra det. Men jag tänker också så här när det gäller de andra förarna här. Pato Ward är ju alltid farlig. Han är ju väl en av de mest högt ansedda på IndyCar-griden. Tar du Alexander Rossi däremot så kommer han ju från de sista åren i Andretti var det ingenting man ville skriva hem om direkt. Och första säsongen i McLaren, ja, visade framfötterna några gånger men absolut inte inget glimrande. Och nu sitter han ju på ett kontraktsår här så frågan är om McLaren kommer vilja ha honom kvar om han inte börjar matcha Pato Ward mer än vad han har gjort.
Han kan nog hamna i ganska liknande läge som Felix var i att han kör för nästan sin karriär i varenda lopp. Och när pressen är på så levererar man inte lika väl. Liksom. Det måste vara kul att köra. Och man ser Rossis kvalfacit förra året. 11,3 i kval jämfört med Pato 6,3 och Felix 8,7. Det är ju någonting som han behöver träna på. Men han behöver också träna på lite aggressiv tycker jag. För att om man ser loppet i Detroit när Felix tog sig förbi och tog pallplatsen ifrån honom. Jag tyckte Rossi gav med sig där lite grann. Det här är liksom det här, första gången han kör IndyCar som han inte är under Andretti-paraplyt. Så han måste få känna sig hemma. Och år två är väl bra timing att göra det. Du sa att det var en kontraktsår för honom. Är vi 100 på det?
Jag var 100 på det.
Ja, jag ska inte säga att du har fel. Eller det brukar i och för sig vara så att kontrakt ofta är kortare än vad som sägs.
Lex Benjamin Pedersen som hade ett multi-year contract, men han ser man inte skymten av AJ Foyt i år direkt.
Ross är ju starkare förare än Benjamin Pedersen i alla fall. Mm. Jag tror fortfarande på Pat O'Ward av dessa tre, men jag ska nog hålla mig från att betta Pat O'Ward som mästerskapsvinnare än så länge i alla fall.
I think the more years that I add on to my IndyCar resume, you just realize how costly a risk can be, especially early on in the season, which is a constant battle that you will have your whole career, really. Because, you know, yes, it's always about the points at the end of the day. Who has most points is going to win. But it's also about taking advantage of opportunities. And it's a constant battle within, I believe, with yourself of making those split second decisions of, you know, you never know quite how it's going to work out until it works out. Sometimes you end up like a hero. But sometimes, you know, you might end up and you're like, you know, what would have happened if I would have waited, or what would have happened if, you know, this. So that's going to be part of the game every single year. But I just think trying to really pick wisely when you're taking those risks are going to help your chances at the championship later on, just because of maybe lost points that could have been less of a loss, let's say. But it's tough, you know, and with such a competitive series, the risks that you have to take in order for you to be a race winner, in order for you to continuously go forward in a race and not just stay where you are, you know, there's just little things here and there. But I think we had a lot of little wins. We didn't have like that, yeah, that elephant in the room of like, we didn't win. But I think we had a lot of little wins during the year, which shouldn't be overlooked. Which ultimately, what was missing was that number one in at least one race. But it's nothing to be like non-proud of, because I think the most podiums I've had in a year prior was 4. And like, yeah, from those 4, we had 2 wins, but this year we had 7. So I don't necessarily think it was a year of not growing. I think we got a lot better. But yeah, it was definitely a shock. Just multiple instances where it was just like, can't catch a break.
Jag tror att det kan behövas en mognad där hos Pat O'Ward. Han har en tendens att överköra och göra det här som är lite dumma ibland, och kan han jobba bort det, då tror jag att han kommer ta nästa kliv. Frågan är om det kommer vara med Aaron McLaren i framtiden, eller om det kommer vara någon annanstans där han kan inte behöva ligga över gränsen, för han är ju en otrolig förare.
Mm.
Ska vi säga någonting mer om David Malukas? För det är ofta så de här förarna som är i de lite mindre teamen och lite längre bak i fältet, att man pratar inte så mycket om dem. Jag vet inte hur många gånger vi har nämnt David Malukas egentligen förut, men detta är ju hans tredje säsong nu. Han har ju kört 2 säsonger med HMD Motorsport, eller det var ju Dale Coyne då.
Mm.
Jag minns det mest så att han blev utskåpad av Linus Lundqvist i Formula Regional Americas pandemiår 2020.
Mm. Och sen så körde han Lights i 1 år. Då blev han inte utskåpad, men det var många fighter då med Linus och med Kyle Kirkwood.
Ja, då blev han väl 2. Kirkwood vann ju mästerskapet, men Malukas blev ju 2 då, men då hade han ju...
Före Linus.
Precis. Men förra året så en 17:e plats i mästerskapet i den bilen. En 3:e plats på Gateway som bäst. Så att han visar ju prov på speed på ovaler. Så att där visar han ju verkligen den lilla edgen då.
Mm.
Så det ska bli väldigt spännande. Men han tillkännagav ju ganska tidigt under 2023 års säsong att han skulle lämna teamet. Och då visste man ju inte vart han skulle. Han har väl något klart då, men det hade han ju absolut inte.
Mm.
Det blir ett viktigt första år i McLaren här nu. För det är ju inte en organisation som har direkt
Tålamod
kanske. Mm. Nej. Men jag tänkte på det. Jag tänkte mountainbike-olycka där.
Mm.
Vad har vi mer för kända skador på förare som gör på sin recreational service? Jag vet ju att det finns ett par NASCAR-förare som någon som kan vara, vem var det, kan det ha varit? Chase Elliott tror jag det var, som Han bröt vänster lårben när han åkte snowboard.
Ja, just det, just det. Jag tänker på Juan Pablo Montoyas tennisarmbåge, som var ju motorcykelolycka egentligen. Jimmy Johnson kraschar med en golfbil.
Och Marcus Eriksson körde ihjäl en höna i Thailand, kommer du ihåg det? Ja, 2016. Det blev bara några skrapsår, men det kunde ju sluta illa det där. Liksom.
Blev inte Alonso påkörd när han cyklade också?
Det blev han säkert. Och så har vi Lance Stroll förra året då. Men det var ju, där växte han i mina ögon lite, att han dök ändå upp där på premiären och gjorde ganska bra ifrån sig.
Vad var det han gjorde?
Det var också cykelolycka, tror jag.
Ah, ja. Okej, okay. Det är lite för många.
Båda handledarna eller sånt där.
Just det.
Men han lyckades ändå vara tillbaka. Det var strångt gjort, får man ändå säga.
Ja.
Men vem ersätter honom nu då?
Callum Ilott. Ja, förmodligen. Callum Ilott ska köra i World Endurance Championship i Hypercar-klassen. Det är inte något krock med de här två loppen som är aktuella med World Endurance Championship. Så sannolikt. Han har ett IndyCar-säte, han har intyg från sina resultat förra året. Så varför inte? Någon nära till hands, annars blir det Connor Daly som alla andra stall tar. För han är den som finns närmast till hands och har mest erfarenhet. Vi kommer nog få nämna det i nästa avsnitt, tror jag.
Mm.
Hur det blir med den sista. Men det är en återvärd sits, även om det är bara för ett lopp.
Så är det verkligen. Räknas det om man säger så, är det verkligen?
Ja, det är. Det gör det. Jag hittar inte på reglerna. Du får dricka upp ditt vatten.
Vi har ju en McLaren-förare till också.
Mm.
Vi har Kyle Larson som kör Indy 500. Där plockar ju Aaron McLaren hem PR-priset för i år, va?
Jag hoppas det i alla fall. Kyle Larson, NASCAR-mästare, och har lyckats med allting han har försökt sig på fyra hjul. Men det han aldrig har försökt sig på tidigare är formelbil, eller egentligen någon bil med mycket downforce så här. Så Kyle Larson ska bara köra Indy 500. Det här tillkännagavs redan förra våren. Och det är väldigt mycket förberedelse för ett lopp. Det är lite synd att det inte är något vallopp innan Indy 500 där Larson kan liksom få bekänna eld på en gång. Utan om vi nästa vecka eller nästnästa vecka innan premiären liksom ska tippa vem vi tror kommer vinna mästerskapet, årets höjdpunkt, årets besvikelse. Jag vill ogärna tro att Kyle Larson kommer bli årets besvikelse, för ett Indy 500 kan så väldigt enkelt ta slut i första kurvan. Och då är det mer än ett års förberedelser liksom bara upp i aska.
Mm.
Men ja, det är en väldigt bra get av McLaren, och det här är tillsammans med Larsons NASCAR-stall Hendrick Motorsports.
Jag hade väldigt gärna sett honom på alla ovaler i år. Ja. Och se honom spela ut hela sitt ovalregister, med tanke på att det ändå har ju så pass olika karaktär på ovalerna i år. Så ja, men det kanske blir nästa år då.
Förhoppningsvis.
Vilka har vi sen?
Sedan har vi Team Penske förstås, som sedvanligt byter de inte ut någon förare, utan de kör på konsekvent tänk. De byter väldigt ogärna ut förare. Så i år med Joseph Newgarden, Will Power och Scott McLaughlin. Alltså, varför byta ut någon av dem? Power vann mästerskapet 2022. Förra året var i och för sig första gången sedan jag vet inte när som han aldrig vann ett lopp. Men han var ju hela tiden med där uppe och raceade bättre än någonsin. Scott McLaughlin vann ett lopp förra året på Barber. Och är helt hemma i IndyCar nu i formelbilar. Om Penske vinner färre än fem lopp i år så är ju... kommer de bli besvikna. Och som vi sagt, förmodligen så kommer de behålla sin fina form på ovaler. Det de behöver göra är att racea bättre i år än förra året. För när det var lopp där man behövde spara bränsle, det var Ganassi helt plötsligt mycket, mycket bättre än de förra året. Så det är väl racecraft som de behöver träna på. Och jag tippar åtminstone sex segrar de tre förarna gemensamt.
Jag skulle vilja höja ett varningens finger för just Scott McLaughlin i år, för den utvecklingskurvan han har haft har ju pekat uppåt från säsong till säsong nu, att vara faktiskt den bästa Penske-föraren i mästerskapet förra året är en otrolig bedrift med tanke på hans bakgrund inom stockcar racing helt enkelt innan det. Så att det är ju fantastiskt. Jag tror att han kan nog ge Joseph Newgarden en fight om första platsen i mästerskapet. Sen så tänker jag Will Power. Förra året, någonting som inte pratade särskilt mycket om, det var ju att hans fru var ju ganska nära på att gå bort, va? Hon var väldigt sjuk förra året, och den privata faktorn ska man nog inte underskatta i sådana här lägen. Och nu verkar det som att det där är ganska lugnt, och det skulle inte vara med om vi kan se en på nytt född willpower redan från start i år.
Mm. Jo, men det tillhör det förgångna, den krisen i familjen. Han gjorde absolut inte ett dåligt år om man bara ser på hans resultat. Väldigt många förare kan ju bara drömma om 4 pallplatser, 2 pole positions och 7 platser i mästerskapet. Men för Power så, han gick ju från första platsen i mästerskapet till 7 då, och det då vill man ju inte ha det. Men jag tyckte inte han raceade dåligt egentligen, utan det bara föll fel ut vid ett antal tillfällen.
Disappointed with 2023, very determined to turn up in 24, with, yeah, simply better performances. But, I would say going to 23, it was not a very good situation, and the preparation wasn't normal, and that kind of continued into the year a bit. So, turn up, ready to go. It puts you in that non-defensive mindset if you get the points early. But, you know, season, it doesn't necessarily have to play out like that either. Every season has a different flow. Sometimes consistency matters, and sometimes you really have to win races to win a championship. So you'll kind of get that feel as we take off. But, the field is so tough and so strong and so close. You have to – it's very hard to dominate, but as we saw last year, someone did, like really dominated. So that's a tough level right there.
Jag tittar nu på hur många varv förarna kom i mål i, och McLaughlin, han bröt inte ett enda lopp. Power, också han, kom i mål varenda deltävling, och Joseph Newgarden som vann 4 lopp, 5 pallplatser och en pole position. Newgarden bröt på Gateway, annars så kommer en mål i varenda lopp han med. Den här konsekvensen, det är ju precis det Penske, de utmärker Team Penske, har alltid gjort det i alla tider egentligen. Så frågan bara om de kan få till de här högsta topparna igen, för det var ju det Ganassi fick till bättre förra året.
Förutsättningarna ser bra ut, kan man säga.
Ja, absolut, ingen skillnad från något annat år egentligen.
Ska vi ta Ed Carpenter Racing här näst?
Ja.
Som du vet så har jag ju alltid en förkärlek till förare som även äger och driver sitt team. Ed Carpenter är ju en sån förare då. Och teamet är baserat i Indianapolis. Och formeln kring den här föraruppställningen har ju länge varit likadan egentligen. Det är en heltidsförare i bil nummer 21 då. Det har ju varit Rinus VK som de senaste åren då, samtidigt som Ed Carpenter har delat på förarsysslan då i bil nummer 20 där han själv tar hand om ovalracen, och så har det varit den andra föraren då som kört street road courses då. Förra säsongen så var det Connor Daly till att börja med, och sen så fick inte han fortsätta, då ersattades han av Ryan Hunter-Reay.
Mm.
Och det gick inte så mycket bättre.
Nej.
Det var, kan man säga, det var en kräftgång förra året.
Mm.
Minst sagt för teamet. Det var ingen rolig läsning.
Nej.
När man tittar på resultatlistorna.
Och för Vikis del så innebär det ju att hans IndyCar-karriär har egentligen pekat neråt sen sen hans rookie-år. Han vann ju ett lopp, och det var 2021. Men sen dess så har kontot isat blankt. Och precis som du sa, efter det att Daly gick åt sidan, inkommer före detta mästaren och Indy 500-segern Ryan Hunter-Reay. Jag har inte statistiken framme, men jag tror att de visar ungefär likadant. Och Dale hade varit med stallet ett bra tag nu, och det visar väl på något sätt att det inte gått helt rätt väg under Dales perioder, men inte heller att han är helt att skylla när det gäller hans racecraft. I år har vi istället, vem då?
Då har vi ju då Christian Rasmussen, dansken och tillika Next-segraren från förra året. Mm. Christian Rasmussen som får äran att dela bil då med Ed Carpenter.
Yeah, I'm looking forward. Entity IndyCar is something that we have been working towards for a long time now, and something that I feel ready for. So getting the opportunity with Ed Carpenter Racing is huge for me. And yeah, I'm just looking forward to a season where there's going to be a steep learning curve. a lot of new stuff for me, pit stops, different cars, different people to drive against. There's a lot of new stuff coming my way, but I'm going to the task very humble and just gonna try and do the best that I can.
Och det är inte bara så att de kommer ju köra tre bilar i Indy 500, så att vi kommer även få se Christian Rasmussen på Indy 500. Det var någonting som hände med Christian Rasmussen mellan säsongen 2022 och 2023. När Linus vann mästerskapet så tyckte jag Rasmussen var ganska oberäknelig. Han var ganska hetlevrad på banan. Han gjorde mycket misstag. Det kändes som att han kunde, man visste liksom inte vad han skulle ta sig till, för det kunde ju smälla både till höger och till vänster. Men det var någonting där, så han sansade sig nu här till 2023 års säsong då, när han körde för mästarteamet HMD Motorsports återigen då. Det var ju de även Linus man med 2022. Och då kunde han ju då krönas till Indy Next mästare. Det var, vad hade han? Jag tror 5 segrar och 8 podier förra året. Han är väl en av de där kategorin mer lovande Indy Next-förarna som får chansen i IndyCar tillsammans med Linus Lundqvist.
Mm. Jag ska vara ärlig och säga att jag inte följde Indy Next så himla väl förra året. Det var ganska stökigt de loppen jag såg. St. Pete till exempel, så det kraschades fram och tillbaka mest hela tiden. Det var en sån här gulflagsfest.
Mm.
Men Rasmussen är ju, han har ju varit i USA många år nu, sedan 2018. Liksom varje år som han har kört riktig racerbil så har han spenderat det i USA. Så han kan ju kulturen, han kan banorna. Frågan är om han kan gasa med en sån här stor kraftfull bil som en IndyCar-bil. Det mest kraftfulla han har kört annars är ju en LMP2-bil i bara några få utvalda tävlingar. Han körde Daytona 24 timmars nu i för sig, där det gick jättebra, en seger i LMP2-klassen. Ja, han har en del att bevisa fortfarande, absolut.
Mm. Med framgång före framgång.
Det är sant.
Jag tyckte Ed Carpenter, jag tyckte han har känts gammal de senaste 5 åren.
Längre än
men
så.
Han är ju lika gammal, han är lika gammal som jag är.
Aha, okay.
42 år.
Ja,
det kanske innebär att jag är gammal. Han är 42 år gammal. Hur gammal är Scott Dixon?
Oj. Måste kolla upp här. Googlar frenetiskt. Han är född 1980, så han fyller 44 år.
Ja, just det.
Mm.
Ja, och Ed Carpenter fyller 43 då. Jag gillar ju det att Ed har gått den där långa vägen. Han har gått via USAC, han har kört midget racing, han har kört sprint cars.
Men han gjorde det för väldigt länge sedan, så det var kort väg in till IndyCar. Sen har han varit IndyCar mer än 20 år nu i och för sig. Så.
Ja, precis. 2003 är ju den officiella premiären i IndyCar. Och så. Men det har, sen dess har det blivit 3 vinster, 9 podier och 4 på position, så det är ju inte så här jätte.
Nej.
Det är ingen kavalkad av topplaceringar direkt.
Nej, men det är många andra som väldigt gärna skulle vilja ha den statistiken till namnet. Grejen är ju det att han bara kör ovallopp, så att allt det där är ju på ovaler som det tidigare varit lite färre av, men nu är det faktiskt fler ovaler än på länge som har gått igenom.
Mm.
Då ökar ju chanserna för Carpenter att vara varm i kläderna och göra bra resultat. Vissa år när han kört, när det var typ 3 eller 4 ovalopp, så kunde det ju bli så att han fick skräpresultat i alla 3. Och det var ju ett helt år bortkastat för honom när han bara tog poäng ifrån sin andra förare. Men nu ser det lite bättre ut för Carpenter Racing. Och man får ju hoppas att hela stallet då med WK i spetsen, att de har nått botten och är på väg uppåt igen. För det vore faktiskt kul med ett så här, hur säger man, hemkärt stall. Om man går från Indianapolis mot Speedway in mot stan, den första racingfabriken man ser är Ed Carpenter Racing. De är så hemkära och liksom publikfavoriterna, de lokala favoriterna, det mest lokala stallet i IndyCar-cirkusen. Så det vore kul ifall detta stall kunde nå sina framgångar som de har haft tidigare med Newgarden och med WK. Så jag hoppas på dem.
Vi hinner med ett team innan vi får stänga affären för idag, tror jag.
Vilket ska vi välja då? Vi kan väl prata om 2023 års mest omtalade stall, tror jag. Ray Hall Lettman Lanigan Racing. För det stormades kring det stallet ganska rätt rejält förra året. Jack Harvey, han skulle ta ett jättekliv i karriären när han tog sig dit. Det gjorde han, men bakåt. Sen så har vi en till dansk där, Christian Lundgaard. Vann i Toronto, 8 i mästerskapet. Han var ju en riktig underdog hela förra året. 2 pole positions också. Annars ganska dålig kvalstatistik. 12,8 i liksom hans kvalsnitt förra året. Men han slog fortfarande Alexander Rossi, han slog Colton Herta, han slog Kyle Kirkwood som ändå vann två lopp förra året, och han slog Felix och Romain och sina stallkamrater Graham Ray Hall, som inte ens kvalade in till Indy 500, fick starta ändå för ett annat stall. Men det här var ett stall då som mötte det absolut lägsta man kan göra i IndyCar Racing, det vill säga att misslyckas att kvala in till Indy 500.
Mm.
Och bara par lopp senare så tar de pole positions, de tar enkla topp femmor, de vinner ett lopp typ från ingenstans. Sen så petar de sin förare Jack Harvey som fick lämna med tre lopp kvar. Tog in Jury Vips för ett par lopp av dem. Vem var det som fick köra det tredje av de loppet? Det måste jag kolla. Men sak samma, det här är ett stall som när det behövde skakas om så skakar de om, och det gav resultat på en gång. Så de är väldigt hungriga.
Mm.
Och det ska bli väldigt spännande att se vart det här tar vägen. För Ray Hall fick ju liksom nytändning efter det här föremjukande kvaldebaclet. Och sen Lundgård som går från styrka till vars form pekar rakt uppåt. Väldigt spännande.
Mm.
Sin tredje förare i år har de Pietro Fittipaldi. Vilket överraskar mig att han kommer tillbaka till IndyCar. Man tänkte ju att det skulle vara Jury Vips som skulle ta den platsen. Vips var också så lite omtalad. Har de verkligen förtjänat det här efter diverse uttalanden? Han blev inte bort sig förutom startkraschen i Laguna Seca, det var inte hans fel. Men det kändes som att det här, klart Vips kommer vara med, för han var inte sämre än Harvey, och genom lite mer tid så ska det nog gå bra det här. Liksom han hade 15 i kvalsnitt mot Harveys 20. Men istället blev det Pietro Fittipaldi som han var ju med för ett par år sedan. 3 år sedan var det senast. Och gjorde inte mycket väsen av sig då. Inte helt säker på hur det här gick till, men Ray Hall har ju varit sån här ett stall som ogärna tar betalförare bara för betalningens skull. Så jag undrar vad de har i görningen där. Men fortfarande, jag tror på det här stallet mer än på ett antal år faktiskt.
Ja, det Christian Lundgård behöver, det är ju en få ihop helheten även på valer. För ser man bara till Road Street Course-resultaten så tror jag att han var typ 4 fjärde bästa förare i hela mästerskapet förra året. Får du rätta om jag var fel, Jakob?
Ja, det lär nog stämma, för hans resultat på valerna, det var ganska skräp. 19, 19, 20, 13 och 17 på valerna för Lundgård förra året. Så ja, jo. På road courses såg det däremot jättefint ut, ja. Och säsongen avslutades med en 6:e plats i det kaotiska loppet i Fripa Laguna. Jag tror på honom. Jag tror inte på hans skäggväxt däremot.
Mm. Någon annan som inte heller har särskilt stark skäggväxt, det är väl Takuma Sato. Och han kommer bli den fjärde föraren i Rail under Indy 500. Såg du den komma?
Jag funderade på Sato. Huruvida han skulle komma tillbaka till IndyCar eftersom hans plats i Ganassi blev upptagen. En plats som i och för sig bara handlar om ovaltävlingarna. Men han har själv aldrig liksom sagt att nu är det dags att sluta eller så. Och hos Ray Hall vann han Indy 500 år 2020. Och vann ett par andra tävlingar också. Portland och i Gateway och på Barber. Ja, välkommen hit, välkommen hem, säger de väl till honom. Det kan nog bli bra också.
Det är alltid kul med sådär homecoming stories.
Ja, men faktiskt.
Jag har inte sagt så mycket om Graham Ray Hall faktiskt.
You know, we finished the year quite strong. I think in the last, you know, 9 races or so, whatever it was, Toronto on, we had 4 poles as a team, which was pretty good. You know, so I feel like there is good momentum. I think in the off season we've been able to do some great things as well. Obviously, sponsorship wise, see Hendrickson really step up and with the 15 car is a great thing. To announce 5-Hour Energy yesterday was a huge thing, I think, for the sport, not only our team, but for the sport, to get them back into racing in general. So good momentum there. A lot of changes at our team. A lot of new, you know, engineering changes and new people to the sport, period. And then, you know, naturally, there's you know, having Pietro in has been a great addition, I feel like, to the program. He's a great kid. You know, brings a lot of experience too, and I think he's going to be a plus for us. So I do feel like it's been a good off season. I think everybody's pretty locked in. I think everybody's very focused on what's ahead. We know our challenges. I know I'm going to get asked about Indy, but it is what it, you know, that's behind us now. And I think we found
a lot that's going to help us as we go forward, and we're going to continue to work very hard in that regard. But I'm excited about 2024 and looking forward to what's ahead.
Nu är väl det så att om han inte hade kört för familjens stall, då kanske han hade suttit löst. Men han har erfarenhet nu. Frågan är om han inte är lite till åldern kommen, säger jag, som är faktiskt lika gammal som han är. Men han har inte vunnit på ganska många år nu. Han tog en pallplats förra året. Det gjorde han på Indianapolis Grand Prix, det andra av dem mot slutet av säsongen. Han tog pole position där, han tog pole position på Portland. Han startade två i Mid-Ohio när man trodde att han var helt nere för räkning. För Rahals del så gäller det att ha den här jävla anamman som han fick efter då att han inte kvalade in till Indy 500. Och bygga på den, inte tappa den. För det har han gjort några gånger i sin karriär. Så han var ju liksom den nya heta när han kom in 2008 och vann sitt första lopp. Han körde ju 2007 i Champ Car och sen slog Champ Car och IndyCar ihop till 2008. Så vann han sitt första lopp 2008 och då var han 19 år gammal. Då tänkte man att han kommer att bli så bra. Och sen så var han ganska bra i några år. Men sen så bara föll ur, hamnade på runt 20 plats säsongen 2014. Och sen 2015 så fick han en ny tändning och fightade som mästerskapet då. Och vann en handfull tävlingar fram till 2017. Och sen så började det följa ur igen. Liksom. En ganska långvarig formsvacka. Ibland kunde han studsa upp och göra bra resultat. Kunde leda några tävlingar men tappa mot slutet. Och sen blev det ju världens formsvacka i början av förra året. Men sen så studsade han tillbaka igen och började liksom fightas i topp 5. Så behåll den här jävla anamman som han har visat med några års mellanrum. Men nu kommer han inte ha så många chanser till. Han kommer fylla 35 i år. Det är inte någon ålder nödvändigtvis i IndyCar, men för en del förare är det. Är det det? Det börjar, ja, om han ska vinna ett lopp igen, då är det dags nu. Han kan inte vänta ett år till.
Men det som du säger, det går i cykler med Graham Rahal. Så det, ser man historiskt då, så borde han ju komma in i en sån här high snart nu då.
Nu ska vi se. Mellan hans första seger 2008 och hans nästa 2015 så var det 7 år. Nu har det gått 7 år sedan hans senaste seger. Så ja, du har rätt, Ronny. Det går i cykler och det är dags nu.
Graham Rahal vinner på St. Pete då.
Det vore faktiskt en bana där jag tror att han kan vara stark igen. För hans senaste seger var i Detroit på banan i Belle Isle, som var ju ganska lik den vi nu har i St. Pete. Så varför inte? Då säger vi det.
Mm. Men då nöjer vi oss för den här veckan.
Mm.
Följ oss gärna på Facebook, Instagram och på X.
Du menar Twitter?
Also known as Twitter, ja precis. Användarnamn Indiepodden. Och vill ni ställa frågor i podden så skicka ett mail till podcast@indiepodden.se.
Mm.
Fram till nästa vecka tänker jag i alla fall jag fortsätta drömma om IndyCar.
Ja, jag ska försöka också. Ja, det var ett tag sedan, men det känns bekant det här. Och jättekul att vara igång igen, Ronny.
Underbart.
Mm.
Tack för idag.
Tack för alla lyssnare. Tack för idag.
Did I want to know where my easy rider gone? Did I want to know where my easy rider gone? She's an easy rider, but she do ride hard so long.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.